Der stod, dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymus, Judas, Thomas skrev ned.
Jesus sade, lær känna det som är inför dina ögon, och det som är fördolt för dig ska bli uppenbarat för dig. Ty det finns ingenting fördolt som inte ska bli uppenbarat. Jesus sade, älska din broder som din egen själ, bevara honom som din ögonsten. Jesus sade, jag ska ge er det som intet öga sett, som intet öra hört och ingen hand berört och som inte tänkts ut av ett människohjärta. Jesus sade, en stad som är byggd på ett högt berg och befäst kan inte falla eller hållas gömd.
Thank you.
Jesus sade, du ser grandet i din broders öga, men bjälken i ditt eget ser du inte. Först när du tar bjälken ur ditt eget öga kan du se och ta grandet ur din broders öga. Jesus sade, om det som förleder er säger till er, se, riket är i himmelen, då kommer ju himmelens fåglar att vara före er. Om de säger till er, det är i havet, då kommer ju fiskarna att vara före er. Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva ska ni bli kända, och ni ska förstå att ni är den levande faderns barn. Men om ni inte känner er själva är ni i fattigdom, och ni är fattigdomen. Jesus sade, två ska lägga sig att vila på en säng, den ene ska dö, den andra ska leva. Salome sade, vem är du människa, som en som kom från vem? Du lade dig på min säng och du åt vid mitt bord. Jesus sade till henne, jag är den som kom från det som är enat. Jag fick det som tillhör min fader. Salome sade, jag är din lärjunge. Jesus sade, därför säger jag att när han är enad blir han fylld av ljus, men när han är splittrad blir han fylld av mörker. Jesus sade, den som känner allt men som inte lär känna sig själv saknar allt. Jesus sade, den som söker ska inte sluta söka förrän han finner. När han finner blir han oroad, och när han är oroad blir han förundrad och blir konung över alltet. Jesus sade, en profet accepteras inte i sin hemstad. En läkare kan inte bota dem som känner honom. Hans lärjungar sade till honom, visa oss den plats där du är, ty vi måste söka efter den. Han sade till dem, hör den som har öron. I en ljusmänniskas inre finns ljus, och det lyser upp hela världen. När det inte lyser råder mörker. Jesus sade, se på den levande så länge ni lever, så att ni inte dör och sedan söker att se honom utan att kunna se. Dessa är de hemliga ord som den levande Jesus sade och som Didymus, Judas, Thomas nedtecknade. Jesus sade till sina lärjungar: jämför mig med något och säg mig vem jag liknar. Simon Petrus svarade honom: du liknar en rättfärdig ängel. Matteus sade till honom: du liknar en vis filosof. Thomas sade till honom: mästare, min mun kan inte uthärda att uttala vem du liknar. Jesus sade: jag är inte din mästare, ty du drack dig berusad ur den pålande källa som jag har låtit välla fram. Och han tog honom med sig avsides och sade tre ord till honom. När Thomas kom tillbaka till sina följeslagare frågade de honom: vad sa Jesus till dig? Thomas svarade dem: om jag nämner för er ett enda av de ord som han sa till mig, ska ni ta upp stenar och kasta på mig, och eld ska gå ut från stenarna och bränna upp er. Jesus sade: den som dricker ur min mun ska bli så som jag, och jag själv ska bli han, och det som är fördolt ska bli uppenbarat för honom. Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar: dessa små som får bröstet liknar de som går in i riket. De sade till honom: om vi är små, ska vi då gå in i riket? Jesus sade till dem: när ni gör det som är två till ett, och när ni gör det inre lik det yttre, och det yttre lik det inre, och det övre lik det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt, när ni gör ögon istället för ett öga, och en hand istället för en hand, och en fot istället för en fot, en bild istället för en bild, då ska ni gå in i riket. Jesus sade: när ni gör två till ett, ska ni bli människans barn. Och när ni säger: berg, flytta dig, ska det flytta sig. Jesus sade, bli sådana som går förbi. Jesus sade, jag är det ljus som är för mer än de alla. Jag är alltet. Allt har utgått från mig och allt har kommit till mig. Klyv ett träd och jag är där. Lyft en sten och ni ska finna mig där. Jesus sade, jag har kastat en eld in i världen och se, jag vaktar den tills den fattat eld.
Matteus, Markus, Lukas och Johannes är de fyra evangelisterna enligt Bibeln. Men kanske var de egentligen fem. En papyrusrulle som skrevs någon gång under 100-talet efter Kristus kan vara ett evangelium enligt aposteln Thomas.
Da jeg havde fået dette afskrevet og begyndt at læse, hvad det i grunden stod, kan jeg tydeligt huske, hvordan det isnede i mig. Der stod, dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymus, Judas, Thomas skrev ned. Fra da kan jeg roligt sige, at den tekst, den har fascineret mig. Der har ikke været en dag hele mit liv, hvor jeg ikke har arbejdet med den på en eller anden måde, eller hvor den har været i mine tanker.
Andra världskriget gick mot sitt slut och Europa var skakat av förstörelse och död. Då gjorde några bönder nära byn Nag Hammadi i södra Egypten ett ovanligt fynd. I en klippa i öknen fann de en kruka som var omsorgsfullt förseglad. När de öppnade förseglingen fann de en mängd gamla handskrifter. Av en ren händelse råkade den lokala prästen rädda handskrifterna från att användas som bränsle. De var skrivna på koptiska, de första kristna egyptiernas språk, och visade sig vara det största fyndet någonsin av kristna koptiska texter. En av dem var ett okänt evangelium med Jesu ord. Evangeliet enligt Thomas. Den danske professorn Søren Giversen kom som helt ung och spelade en särskild roll i historien om det sensationella fyndet. Han blev en av de forskare som vigde sitt liv åt att lösa gåtan om det försvunna Thomas evangeliet. Var ett äkta evangelium som går tillbaka till Jesus från Nazaret? Hade Jesus verkligen en hemlig lära? Och hur hade vår kyrkas tradition sett ut om det här evangeliet hade funnits tillgängligt?
Jesus sade, jag ska ge er det som intet öga sett, som intet öra hört och ingen hand berört och som inte tänkts ut av ett människohjärta.
Den kristna kyrkan växte explosionsartat de första 100 åren efter Jesu död. I början var det lärjungarna som förmedlade Jesu lära. Den framfördes muntligt och skrevs ner i ordsamlingar. Senare kom också berättelserna om hans liv och verksamhet. Allt det skrevs ner, återberättades och skrevs ner igen i århundraden. Under loppet av de första 300 åren utkristalliserades de texter som kom att bli grunden för kyrkans förkunnelse. Förutom Gamla testamentet kom Bibeln att bestå av de tre nästan likalydande evangelierna Markus, Matteus och Lukas. Det annorlunda Johannesevangeliet, en samling av Paulus brev där reglerna för församlingarna var formulerade, och slutligen apostlagärningarna. Allt detta känner vi som Nya testamentet, men en mängd skrifter kom inte med. Några accepterades av kyrkan och var i dagligt bruk, men andra blev direkt förbjudna. De förstördes eller gömdes undan.
Jesus sade, en stad som är byggd på ett högt berg och befäst kan inte falla eller hållas gömd.
...1945 hade man alltså påträffat några av dessa oönskade texter i Egypten. Ryktet om det ovanliga fyndet nådde snabbt Europa. Många erfarna forskare var angelägna om att få börja arbeta med texterna. Men texterna bevakades noggrant av de egyptiska myndigheterna på Koptiska museet i Kairo. 1953 hade Søren Giversen i Danmark just blivit teolog, då han en dag mötte sin lärare i kyrkohistoria, professor Hal Koch.
Och han fortalte mig om det fund som var gjort i Egypten av handskrifter vid Nag Hammadi. Og opmuntrede mig til at prøve at komme med til det, arbejde med det. Jeg svarede, at jeg kunne jo ikke engang sproget, men så sagde han, at det var der råd for, at det kunne nemt arrangeres, at jeg kunne komme til at lære det. Og som han sagde, de kan jo komme med til at udgive teksterne. Og det drømte jeg slet ikke om, jeg skulle kunne. Og som jeg gentog det der, jeg kunne jo ikke sproget, men meget kan forandre sig, sagde han.
Hal Koch fick rätt. 1952 hade det nämligen blivit revolution i Egypten och det blev svårt för utländska forskare att komma in i landet. Hal Koch ordnade genast en kurs i koptiska vid Köpenhamns universitet. Søren Giversen kastade sig med entusiasm över uppgiften, trots att ingen vid den tidpunkten visste om Hal Koch skulle få rätt. Skulle Søren Giversen verkligen kunna lära sig koptiska och vara med om att publicera texterna? Under tiden ordnade Koch så att Giversen kunde få studera hos de mest betydande forskarna i Europa. De män som senare skulle stå för publiceringen av det sensationella fyndet. ...1956 hade situationen i Egypten äntligen normaliserats och forskare från Frankrike, Storbritannien och Holland reste dit. De hade precis kommit till Kairo när Suezkrisen bröt ut i oktober 56 och alla blev utvisade. Det blev den unge danskens stora chans.
Så fann man ut att det var måske en lösning genom mig. Det kunne være, at Egypten ville acceptere, at der kom en fra et forholdsvis neutralt land. Og jeg kunne jo sproget på det tidspunkt nu. Og meningen var så, at jeg skulle prøve at fotografere disse håndskrifter. Og jeg blev udstyret med et mikrofilmapparat og sendt derned. Købte apparatet i Paris, tog toget til Genua, sejlede fra Genua over Syrakuse, Piraeus til Alexandria, og kom på den måde til Cairo. Der var ingen flyforbindelse dengang.
Avsikten var, at han skulle mikrofilma texterna og skicka filmen til de otåligt väntande forskarna. Men nej, det ville inte myndigheterna ge sitt tillstånd till. Men som enda forskare fick han tillåtelse att arbeta med texterna på Koptiska museet i Kairo.
Jag fick ett arbetsvärelse ställt till rådighet, eller just upp med en strålande utsikt över gamla Kairo och mot Bjerg el-Mokattam. Och der kunne jeg så sidde og arbejde med håndskrifterne, blev lagt ud på en stor bordplade. Ja, for mig var det jo en oplevelse, at her var det pludselig alle disse håndskrifter, som jeg hidtil kun havde hørt om, og så var de der nu i original.
Det var 13 bøger alt som alt. På latin kaldes en bok Codex. De bevarede sin slags konvolut, var skrivna på gulbrun papyrus og var mycket väl bevarade.
Bedst bevaret var det såkaldte Codex 2. Det er forsynet med et bogbind, hvor der er et hankekors på. Man kan se, at der er rester af farve på bindet. Og de første sider i bogen er beskadiget, men længere inde er det stort set ubeskadiget.
Søren Giversen satte genast i gang med at kopiere og oversætte teksterne. For han vidste jo ikke heller, hvor længe han skulle få stanna.
Den første tekst, jeg afskrev, var den forreste i det der Codex 2. Det er en tekst, som hedder Johannes' hemmelige lære. Og da jeg var færdig med den, kom jeg ind i en ny tekst, som begyndte på koptisk på den måde, Neine en Schatze og så videre. Og da jeg havde fået dette afskrevet og begyndt at læse, hvad det i grunden stod, kan jeg tydeligt huske, hvordan det isnede i mig. Der stod, dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymus, Judas, Thomas skrev ned.
Jesus sade, lär känna det som är inför dina ögon, och det som är fördolt för dig ska bli uppenbarat för dig. Ty det finns ingenting fördolt som inte ska bli uppenbarat.
Orden i Thomas evangeliet gjorde ett starkt intryck på mig. Adskilliga av dessa ord kände jag i en lite annan form från Nya testamentet. Och problemet dukkade strax upp. Vad har dessa ord med Nye Testamentet at gøre? Er det en kopi, en afskrift fra Nye Testamentet? Eller er det måske noget af det, som er blevet til det, vi har i evangeliet af Nye Testamentet? Jeg var klar over, at jeg stod herovre for noget meget betydningsfuldt, men også noget, som i bedste fald kunne komme til at virke meget kontroversielt, men rigtig nok også kunne tilføre os ny viden og ny indsigt.
Äntligen fick så Søren Giversen det eftertraktade tillståndet och mikrofilma texterna. Ägaren till ett stort armeniskt filmbolag erbjöd sig att framkalla filmen åt honom.
Jag satt ute hela dagen tills den var färdig och så fick jag veta att jag kunde avhända den nästa dag, så ville den vara tör. Jag var ked att jag inte kunde få den med hem. Men så sa han, det var en utväg, det var att jag inte rullade den samman, men bara gick med den i handen. Og så tog jeg sådan to film over skulderen, og så gik jeg igennem Cairo et par kilometer. Og pludselig opdagede jeg, at jeg havde sådan en interesseret skare bagefter mig. Det ville se, hvad det her skulle foregå. Det var nu ikke det ene dramatiske, men det dramatiske, det var, at da jeg så afleverede filmen på museet næste dag, fik jeg at vide, at jeg ikke måtte sende negativerne ud af landet.
Lyckligtvis ändrades det till att han skulle få ta med sig en kopia av filmen till Europa. På det sättet såg Iversen till att fotografier av Thomas evangeliet och flera av de urkristna texterna kom i säkerhet utanför Egypten. Det som nu skulle komma att sysselsätta honom och forskare världen över var frågan om Thomas evangeliet var ett evangelium som kan föras tillbaka till den historiska Jesus. Är det äkta Jesusord?
Jesus sade: älska din broder som din egen själ, bevara honom som din ögonsten.
Indtil fundet af Thomas evangeliet kendte vi det omtalt af kirkefædre og ved nogle citater. Men selve hele teksten havde vi ikke. Alligevel ved vi, at den har spillet en stor rolle. Det blev fordømt endnu på det andet kirkemøde i Nikæa i 787. Og helt op i det 11. århundrede bliver det angrebet i kirkelige krise.
Men hvad var det, som gjorde indholdet i Thomas evangeliet så kontroversielt?
Thomas evangeliet, sådan som vi har det, består af 22 sider, og på disse 22 sider bringes der en række ord, der tillægges Jesus. Disse 114 korte ord har også nogle lidt længere, det er lignelser, men man kalder alle disse ord for logier. Det betyder egentlig et kort og knapt ord, lidt i retning af det, vi på dansk vil kalde for et fønord.
Jesus sade: du ser grandet i din broders öga, men bjälken i ditt eget ser du inte. Först när du tar bjälken ur ditt eget öga kan du se och ta grandet ur din broders öga.
Över hälften av Jesusorden i Thomas evangeliet känner vi redan till från de fyra evangelierna i Nya testamentet. Särskilt från Markus, Matteus och Lukas. Resten är helt okända Jesusord.
Det som namnet gjorde intryck på mig, det var disse ords enkelhed. Der er ikke et overflødigt ord i den tekst. Man kan næsten mærke det også, selv man kunne læse det gennem en oversættelse. De er talt med myndighed. Den, der har formet dem, ved hvad det drejer sig om. Ved, hvad det drejer sig om at være menneske.
Det centrale i Thomas evangeliet er læren om riket. Faderns rike eller Guds rike. De frågor som Jesus gång på gång försöker besvara är: vad är riket? Var finns det? Och hur kommer man in där?
Jesus sade: om det som förleder er säger till er: se, riket är i himmelen. Då kommer ju himmelens fåglar att vara före er. Om de säger till er: det är i havet, då kommer ju fiskarna att vara före er. Men nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva ska ni bli kända, och ni ska förstå att ni är den levande faderns barn. Men om ni inte känner er själva är ni i fattigdom, och ni är fattigdomen.
Det gudomliga är således inte i havet eller i himlen, utan i människans inre och alldeles inför våra ögon, här och nu. Självkännedom är en av förutsättningarna för att finna det. Det är ett radikalt budskap som trädde fram i Thomas evangeliet. Man ska alltså, liksom i Nya testamentet, inte bry sig om kläder eller andra ting, och man ska kasta av sig alla band. Enligt Thomas evangeliet avvisar Jesus inte bara de judiska föreskrifterna om omskärelse, bön, fasta, sabbat och vad man får äta, utan alla yttre regler överhuvudtaget. För det är inte det handlar om. Jesus ställer istället krav. Helbrägda de sjuka, säger han. och ät det man sätter fram åt er. För det är inte det som kommer in i munnen på er som gör er orena. Det är det som kommer ut ur den.
I Thomas evangeliet kan vi se at der har været kvinder i disciplekredsen. De spørger og de får svar på lige fod med de andre disciple. Maria, Salome har været disciple. Og til allersidst i Thomas evangeliet, hvor Peter på mandschauvinistisk vis forsøger at få Maria ligesom deklasseret, afvises det af Jesus. Det er noget nyt for os, at kvinder på lige fod med mænd kan deltage i den disciplebelæring, som det gives af Jesus.
Jesus sagde, två ska lägga sig att vila på en säng. Den ene ska dö, den andra ska leva. Salome sade, vem är du människa? Som en som kom från vem? Du lade dig på min säng och du åt vid mitt bord. Jesus sade till henne, jag är den som kom från det som är enat. Jag fick det som tillhör min fader. Salome sade, jag är din lärjunge. Jesus sade, därför säger jag att när han är enad blir han fylld av ljus, men när han är splittrad blir han fylld av mörker.
Vi känner till Salome från Nya testamentet som en av kvinnorna kring Jesus. Här i Thomas evangeliet undrar Salome över den människa som varit henne så nära, suttit på hennes säng och ätit vid hennes bord. Och hon förklarar att hon är hans lärjunge. Det visar att Jesu lära är en lära för alla, såväl för män som för kvinnor. Enligt Thomas evangeliet var också Maria Magdalena en lärjunge som stod på jämställd fot med männen. Detta var att bryta radikalt med den judiska patriarkaliska traditionen. Men sannoliken också radikalt annorlunda än Paulus, som beordrar kvinnorna att tiga i församlingen, liksom den senare katolska kyrkan, där Maria Magdalena görs till en sköka. Men det som är slående vid det första mötet med Thomas evangeliet är allt det som inte finns i det. Det finns inga mirakler, ingen korsfästelse och ingen Jesus som dör för våra synder. Ingen återuppståndelse och ingen domedag. Där finns ingen nattvard och inget dop. Där finns heller inga ord om Jesus som Messias eller Kristus. Ingen tro och inga ritualer. Kort sagt, allt det som är bärande i Nya testamentets och den kristna kyrkans förkunnelse om Jesus finns inte med. Det enda vi får är Jesus egna ord. Kan det radikala budskapet i denna samling ord som tillskrivs Jesus vara förklaringen till att kyrkan inte kunde tolerera dem? Och kan de verkligen härröra från Jesus? De teologiska forskarna rörde sig på minerad mark. De stod med det Thomas evangelium som kyrkan hade fördömt genom århundradena och som pressen redan utropat som det femte evangeliet. Forskarna hade all anledning att gå grundligt till väga.
Den första gången jag såg handskriften med Thomas evangeliet var jag strax klar att det måtte vara en mycket gammal text. Handskriften är skrivet av en mycket övrig skriver. Det är närmast en slags kalligrafi. Och utifrån bogstavernes form og type har man visse muligheder for at kunne datere en tekst. Jeg daterer den til at være fra 340'erne. Det offentliggjorde jeg i 1963. Og vi fik en ejendommelig bekræftelse af dette nogle år senere, da vi engang i begyndelsen af 1970'erne sad en lille gruppe forskere i Kairo og fik dampet bindet op til den kodex, eller retter til en af de kodexer, som også blev fundet ved Nag Hammadi. Og der fandt vi, at bindet ligesom var stivet af med nogle stumper og papyrus, som sikkert var hentet fra en papirkurv. Og i et par af disse stumper fandt vi dateringer, som passede med 341 og 344.
Mycket tyder på att handskrifterna med Thomas evangeliet har tillhört ett kloster. Man hittade dem ju också i närheten av det allra första kristna klostret i världen, som grundlades år 322 av den egyptiske munken Pacomius. Men varför hade man gömt undan dem?
En förklaring på att dessa skrifter som blev funnet när kammeriet blev gömt bort kan vara att det inte längre var tillåtet att bruka dem. I 367 utstedde patriarken Alexandria Athanasius den store ett förbud mot att bruka bestämda skrifter till prediken och till uppläsen i kyrkan. Och bland de skrifter som han nämner är två av dem som är blivit funnet vid Nag Hammadi. Och så är Thomas evangeliet den skepnad att det var i samma bind som en av dem. Efter man har fått Athanasius brev har man måske netop samlet de ting väck som man skönnade inte kunde brukas eller inte måtte brukas, men som man alligevel gärna ville bevara till en bättre, måske gunstigare lägenhet. Och så har man omhyggeligt gömt dem i krukken och försejlat krukken och gömt dem på ett säkert sted. I hopp om att det måske kom en annan ordning när det kom en ny patriark.
Det kom aldrig någon ny ordning. Och de som visste var handskrifterna låg gömda tog hemligheten med sig i graven. Och Thomas evangeliet försvann för oss i nästan 2000 år.
Jesus sade, den som känner allt men som inte lär känna sig själv saknar allt.
Då forskarna inte omedelbart kunde spåra Thomas evangeliets ursprung längre tillbaka än till 300-talet valde de allra flesta att inte erkänna det. Och två felaktiga uppfattningar blev nu dominerande bland forskarna i många år. Den ena var att Thomas evangeliet bara är ett utdrag ur Nya testamentet. Den andra uppfattningen var att Thomas evangeliet härstammade från gnostikerna eftersom de flesta andra texterna från Nag Hammadi var gnostiska. Konsekvensen av båda dessa uppfattningar blev, bekvämt nog, att vi inte behöver ta Thomas evangeliet på allvar som källa till Jesus och den tidiga kristendomen. Det kom att leda in forskarna på villospår i åratal.
Jesus sade, den som söker ska inte sluta söka förrän han finner. När han finner blir han oroad, och när han är oroad blir han förundrad och blir konung över alltet.
Lyckligtvis hittade man Thomas evangeliet på 1900-talet, då intresserade forskare såg till att texten blev offentliggjord. Sören Giversen gav ut en dansk översättning av Thomas evangeliet redan 1959. Och de följande åren koncentrerade han sig på att ge ut alla skrifterna från Nag Hammadi som fotografiska reproduktioner. Han var med i det internationella forskarteam som gjorde hela textmaterialet tillgängligt för alla under 1970-talet. Samtidigt fortsatte man forska i textens ursprung. Den upphittade handskriften var från 340. Men när skrevs den ner för första gången?
Thomas evangeliet, som vi känner det från Nag Hammadi, är en avskrift. Man kan också fastslå att det är en översättelse från grekisk till koptisk. Och det betyder att det må ha varit ett förlag förut för den koptiska text.
Det visade sig att man faktiskt omkring år 1900 hade upptäckt tre papyrusfragment på grekiska. Och nu kunde man se att de var från Thomas evangeliet. Sören Giversen daterade dem till senast år 125. Den äldsta handskrift vi har från Nya testamentet är från samma tid. Och det betyder att Thomas evangeliet i alla fall existerade omkring det första sekelskiftet. Uppfattningen att Thomas evangeliet var en gnostisk skrift var synnerligen seglivad. Det skulle till mycket forskningsarbete för att tillbakavisa det påståendet. Sören Giversen blev professor i teologi vid Århus universitet sedan han skrivit en doktorsavhandling om en av de gnostiska skrifterna från Nag Hammadi. Johannes hemliga bok. Och efter ett stort internationellt forskningsarbete i den tidiga kristendomen om manikéerna som var gnostiker var han redo att motbevisa påståendet att Thomas evangeliet skulle vara en gnostisk skrift. Men vilka var gnostikerna?
Gnostikerna var strängt taget kun en lille gruppe i datiden av religiöst och filosofiskt intresserade personer för vem erkännelse och insikt, det på grekisk heter gnosis, spelade en väsentlig roll. Men betegnelse gnosticisme betegner något mer, ett slags religiöst filosofiskt system, hvor det er karakteristisk, at det enten er en ond gud, der har skabt denne verden, eller også er den blevet skabt ved en beklagelig fejltagelse, et fald, men at det i hvert fald ikke er skabt med den gode guds vilje. Men det er tydeligt, at i Thomas' evangeliet, der spiller sådan noget som erkendelse og viden, og det at vide noget, en vigtig rolle, akkurat som det gør i Johannes evangeliet og også Paulus, men heller ikke på nogen måde mere. Og der er lige så lidt som i Johannes evangeliet og hos Paulus spor af, at det skulle være en ond gud, der har skabt verden, eller at den skulle være blevet til ved en beklagelig fejltagelse. Det finder man i gnosticismerne, men ikke i Thomas evangeliet.
Det blev Giversens kollega, den amerikanske forskaren Helmut Köstler, som först tillbakavisade den andra av de två felaktiga uppfattningarna om Thomas evangeliet. Nämligen den att det bara är ett utdrag ur Nya testamentet.
During the 60s I began to be interested in this Gospel of Thomas myself and looked at it more closely, and the first thing that struck me was that in the Gospel of Thomas, typical features of the editorial activity of the Gospel writers of the New Testament were missing. That is, in the New Testament, we have all the sayings of Jesus included in a biographical framework, which means that the sayings were redacted, the sayings were made subject to a redaction. Looking at the Gospel of Thomas, it struck me that those features are absent.